Kolla, 100 spänn för en orange viola gråstenpläd. Vilka var det som gjorde den då?
Men här står det. Tidstrand var ju liksom själva yllefabrikören tror jag. Och sen så står det designer Viola Gråsten. Hon var ju textildesigner. Men vad står det här? vänta. Varaktig maläkta.
Moth-proofed for life.
Vadå for life? Med vadå?
Det här är Loppmarknadsarkeologerna i P1.
Det här är en liten serie om historien bakom några av de föremål som du kan hitta på andrahandsmarknaden.
Men kanske inte vill ha.
Men den här filten, den vill ju en hel del faktiskt ha. Vi hittade flera annonser på diverse köp- och säljsajter där folk ville ha från några hundringar till uppåt 1000 spänn. Och på en sån där fancy-schmancy auktionssajt ville någon ha över 1000 spänn. Och vi brukar ju inte intressera oss för saker i den prisklassen. Så varför tittar vi lite extra på den här?
Jo, för att i förra veckan så lärde vi oss en del om college-tröjan. Och då träffade vi Mats Johansson som forskar i textilmaterial och processer vid Smart Textiles på Borås högskola. I slutet av det avsnittet så lät det så här.
Ofta så tror ju vi och tänker vi ju kanske att naturmaterialen ska vara bra. Och det bästa av alla material på våra breddgrader, det brukar ju ofta vara ull.
Vad är det du försöker säga nu?
Det är ju återigen bara för att bevisa hur svårt det här kan vara. Att även ett ullmaterial kan ju då tyvärr vara ganska giftigt.
Vad menar du? Nu får du förklara dig.
Det finns ju till exempel mycket fina gamla filtar, plädar. Ja. Och under en period så behandlades de generellt i stort sett med antimalmedel. Och de här antimalmedlen, de var väldigt starka insektsgifter. Det kan ha varit ren DDT eller liknande produkter som man dränkte filtarna i.
Jag vill inte veta!
Det känns ganska hemskt, för sådana här plädar och filtar, de hittar man ju då på vinden eller hemma hos mamma och pappa kanske, eller på loppisen. Och de är ju ofta otroligt vackra.
Men hur länge höll man på med det här i Sverige, att impregnera mot mal?
Jag vet inte så att säga, exakt riktigt när industrin tvingades att anpassa sig eller ville anpassa sig. Men jag har en kollega vi kan ringa som jobbade med ullproduktion på den tiden.
Jag heter Olle Stensson och har jobbat i så kallade lönfärgerier. Lönfärgerier är precis vad det är. Man har färgat på uppdrag åt sådana företag som inte har haft egna färgerier.
Ah.
Från mitten av 1960-talet jobbade Olle Stensson inom färgberedningsindustrin.
I det sammanhanget har jag varit med om att bereda både garner och yllevävnader.
Idag är han pensionär, men han är en del på Textilhögskolan och håller föreläsningar.
Och var du medveten om DDT-användandet?
Ja, om man säger så här, att det kom ju en miljövårdslag i slutet på 60-talet. Innanför det så funderade man ju inte speciellt mycket på miljöförstöring och vad som kunde vara farligt, oavsett om vi pratar textil eller annan kemisk industri.
Olle berättar också att det cancerogena, miljöfarliga och toxiska insektsgiftet förbjöds tidigt 70-tal.
DDT seems to literally drive bugs crazy.
DDT var som sagt ett insektsgift som ofta gick under handelsnamn som aldrin och dieldrin. Ett annat vanligt malmedel inom textilindustrin under den här tiden var biociden oilan.
Det är husmorns dröm att alla kläder och stoffer ska vara oilanbehandlat.
Det är inte fullt lika hälsofarligt som DDT, men det är idag lika förbjudet.
Men vad står det här? Varaktig maläkta. På den orangea filten som vi hittade i begagnathandeln står det metin, varaktigt malsäkrad, moth-proofed for life. Och metin är en mer eller mindre trogen kopia till oilan och salufördes när patentet gått ut.
Får man skjuta in en sak?
Vi kommer alldeles strax till farorna med just de här olika kemikalierna.
det där med metinbehandling som man då säger, det var ju något positivt på den tiden. Då visste man att okej, nu kunde man hänga upp sin ylledräkt eller vad det nu kan vara för någonting på vinden över vintern utan att det skulle hända någonting.
Ja.
Så det var ju inte bara så att metin hade en negativ klang på den tiden, utan det var någonting som var positivt för produkten som sådan. Och någonting som vi som tillhandahöll färg- och beredningstjänster tog extra betalt för att göra.
Insektsmedlet diklordifenyltrikloretan, eller DDT, uppfanns 1939 i ett laboratorium i Schweiz. Mannen bakom upptäckten hette Paul Müller. Han hade länge letat efter ett medel mot malaria. Med DDT kunde man komma åt leddjur, som bland annat mygg, löss, loppor och mal. Medlet är stabilt, enkelt att tillverka och dödar effektivt. Det var så effektivt att han 1948...
Just det, fick Nobelpris i medicin.
Men att ämnet var så stabilt blev med tiden en nackdel. Det blir kvar i naturen. Så här står det på Nobelmuseets hemsida idag. Giftet sprids långväga med jord och vatten, tas lätt upp av djur och växter, men kan inte brytas ner, utan lagras istället i organismernas fettvävnader. För toppkonsumenterna i en näringskedja blir resultatet katastrofalt. Först har deras byten samlat på sig gift och sedan anrikas det ytterligare i toppkonsumenternas kroppar. Framförallt påverkar DDT förmågan att fortplanta sig och få livsdugliga avkommor. Sedan 1970-talet är det därför förbjudet att använda DDT i de flesta länder. Blir du sugen, Maja, på att riktigt borra ner ansiktet i den här filten och ta dig ett rejält andetag?
Nej. Men går det inte att tvätta bort eller sanera?
En del av de här ämnena är inte vattenlösliga. Så jag är tveksam till om det går att tvätta bort dem.
Jag var nere på textilmuseet här. Och det var någon som tjoade till och tänkte så här, man kanske kan sanera dem. Vad tror du om det?
Jag tror säkert att man kan få loss det. Men alltså, ull är ju också en fiber med mycket volym. Och de här ämnena sitter säkert inne i. Så, ja, jag är lite tveksam. Jag är lite orolig för att det är nog inte så lätt att få bort det. Mm. Processen delvis när man gjorde det här var ju att man verkligen doppar dem i bad av de här kemikalierna. Så att man fullständigt impregnerade eller dränkte dem alltså i det och sen så fick det torka då. Så att det var säkert i många fall avsevärda mängder av de här kemikalierna som hamnade på produkterna.
Så vad bör jag göra med en sån här filt?
Man kan ju ha den som prydnad någonstans för att den är fin. Alternativet i många av den här typen av kemikaliefall, det är ju att göra sig av med dem för gott, det vill säga förbränning. Men då handlar det inte om att elda upp det lite hemma i någon val, utan då handlar det om att för att verkligen bryta ner och få bort farlighet så är det här alltså industriell förbränning och kanske behöver komma upp i temperaturer på 1500 grader och så verkliga professionella förbränningsanläggningar.
Det är inget för majbrasan alltså?
Nej, definitivt inte. Då kommer man att släppa ut det. Så amatörsanering tror jag man ska vara väldigt försiktig med.
Idag är det kommunerna som är tillsynsansvariga vad det gäller det här med kemikalier i varor. I den vanliga handeln och i second hand-affärerna. Men det kan vara lite trixigt att komma åt det här i andrahandshandeln. För ibland vet de inte vad som kommer in till en loppis till exempel. Och såna här mot-proofed for life-lappar har ju en tendens att falla av också.
Oh, nästa vecka tar vi någonting helt ofarligt. Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson.
Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio P1.